Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det var den 7 februari 2007 som Jasmin Sassi gick ner i tvättstugan. Jasmin skulle bara hämta upp tvätten, men hon kom aldrig tillbaka. Sedan dess är hon spårlöst försvunnen. Du lyssnar på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.
Vi finns nu också på Patreon, där du kan lyssna reklamfritt på alla avsnitt, och dessutom får du ett exklusivt avsnitt i månaden endast för Patreon. Du får dessutom tillgång till alla avsnitt tidigare än alla andra.
Nej, men vi vill väl bara först säga att det här avsnittet kommer att vara väldigt teoribaserat och inte så mycket faktabaserat, eftersom ja, det är helt enkelt väldigt tungt det här fallet. Men jag tänker att vi hoppar direkt in i en tidslinje här som kommer från Veckans brott som sändes den 1 mars 2011. Så att man får lite mer grepp om fallet, tänker jag. Den 7 februari 2007 då så har ju Jasmin hållit på i tvättstugan hela kvällen och förberett inför sin man Lachens ankomst från Marocko den efterföljande dagen. Vid 21-tiden på kvällen ringer hon sin man och ber honom koppla upp sig till sin dator för att få kontakt med honom över internet. Klockan 21.20 går Jasmin ner till tvättstugan. Tvättstugan på terapivägen 18A ligger in till porten med ingång utifrån. Cirka en kvart senare, 21.35, ska hon gå tillbaka till lägenheten men upptäcker då att hon har glömt sin portnyckel. Hon smsar därför sin mamma som kastar ner en plastpåse med portnyckeln i från familjens lägenhet på 11:e våningen. Påsen fastnar dock i ett träd. Och mellan 21.37 och 21.55 hjälper flera personer till med att få ner de här nycklarna. Däribland Jasmins syster och systerns väninna. De går först till en kompis på våning 3 där de lånar en fotboll. Och sen går de till en kille på våning 4 där de kastar bollen på påsen så att den ramlar ner. Slutligen går de och lämnar tillbaka fotbollen till kompisen på våning 3. Jasmin ger då plastpåsen till sin syster och säger: ta den här, jag kommer snart, jag ska bara ta upp det sista. Samtidigt som Jasmin tar upp sin mobiltelefon. Här dock så går historien lite isär. För Jasmins syster och systerns väninna säger att de antingen skildes åt högst uppe i huset där familjen bor på våning 11 då. Eller på entréplanen. Där måste jag bara flika in att jag tycker att det är lite konstigt. Det tycker jag också.
För de kommer ihåg allting annat, förutom det.
De kan ändå berätta ganska mycket detaljer, förutom just hur de skiljs åt.
Ja, det tycker jag är högst märkligt. I alla fall, kort därpå ringer Jasmin till Lachen, vilket stämmer överens i tid med att hon går ut från porten. Jasmin gick dock aldrig till tvättstugan, eftersom tvätten låg kvar när polisen sen senare kom till platsen. 22.10, en knapp kvart efter att Jasmin senast har setts av någon i familjen, ringer mamman till Jasmin. Mamman ringer henne 2 gånger och 3:e gången är mobilen avstängd. Det är också supermärkligt.
Lachenne säger senare i förhör att han får ett sms från Jasmin mellan 22.05 och 22.15. Där hon återigen ska ha bett honom att sätta sig vid datorn. Smset som han påstår att han har fått dock finns inte registrerat hos någon svensk telefonoperatör. Också väldigt suspicious.
Mm, det känns konstigt varför han skulle ljuga om det också, tänker jag.
Ja, alltså har han fått det här smset så borde ju han utan problem kunna visa det, eller? Om han nu då inte av någon outgrundlig anledning har tagit bort det.
Och då är ju det suspekt i sitt fall liksom.
Polisen anländer i alla fall till platsen cirka 01-01.30 och gör en genomsökning av lägenheten. Det görs även en genomsökning hos Jasmins pappa. Polisen pejlar också Jasmins telefon och får en riktning på den som de undersöker. Men om det görs samma natt är oklart. Polisen har ju också sökt igenom det här området till fots med helikopter och även finkammat område med rytteriet, där väl då antar jag hästar och likhundar, utan resultat. Jasmin hade med sig sin mobiltelefon och plånbok, men passet låg fortfarande hemma. Hennes bankkort har aldrig använts efter att hon försvann. Det är liksom en tidslinje på hela händelseförloppet då, taget ur veckans brott.
Så det är liksom det som de har kunnat lista ut ändå har hänt. För som sagt, det är väldigt tunt här, så det finns inte jättemycket fakta att gå på. Men det här är ändå de grejer de har kunnat peka på som man vet.
Ja, som man vet med säkerhet har hänt. Och sen finns det ju ett annat avsnitt från verkligheten i P3, där de säger i det här avsnittet att Jasmin gick ut bakvägen till tvättstugan. Inte alltså från det rätta hållet, så att säga. Men det blir ju genast lite märkligt när de säger så, för att om man tittar på bilder vart tvättstugan låg i anslutning till hennes port, så är det typ bara 20 meter därifrån.
Det finns en bild som ligger i en artikel från Aftonbladet. Där ser man till och med portdörren i samma bild som man ser tvättstugedörren. Så att de ligger väldigt nära.
Och om det här då, som de säger i det här reportaget, stämmer, så känns det ju väldigt märkligt att hon skulle gå ut baksidan då. För det blir ju världens omväg i så fall. Någonting som jag också tycker är väldigt märkligt, som jag har kunnat läsa mig till när vi har lekt detektiver i det här fallet. I det här avsnittet från verkligheten i P3 så säger de också att då, alltså det här reportaget är ju från 14 november 2008, men då i alla fall så bodde Jasmins man i Jasmins rum i lägenheten där hennes mamma och hennes syster också bodde. Och Jasmins man säger ju i det här reportaget att han tänker ligga där tills hon återvänder, helt enkelt. Han kommer ligga där och vänta. Om han fortfarande bor där är högst oklart dock.
Som vi har kunnat se så gör han inte det. Men vi har hittat mamman som bor kvar på samma adress. Och det står ju inte att hon bor med någon annan. Jasmin står ju kvar på adressen också förresten.
Ja, det är så creepy.
Det är lite creepy och lite intressant varför det är så egentligen.
Ja, alltså förmodligen gissar jag att det har med att göra att ingen kropp har hittats. Eller någonting säkert.
Men det är lite läskigt att se hennes namn där på adressen.
I det här reportaget då säger också en kvinna vid namn Elisabeth som är inblandad i det här fallet att hon är helt övertygad om att någon av dem som har hört om Jasmins försvinnande vet mer än vad de säger. Och det här reportaget avslutas också med att de säger att de följer upp ett tips som förhoppningsvis kan föra fallet framåt. Observera igen då att det här reportaget är från 2008, så om det tipset hade gett utslag så borde vi ha fått läsa eller höra någonting om det, tänker jag. Sen är det ju så att jag står inte alls bakom forumet Flashback. Det står otroligt mycket strunt på den sidan. Men det är en person i en tråd om Jasmins försvinnande som har skrivit väldigt, väldigt intressanta teorier om det här fallet. Så jag tänkte att jag läser upp det helt enkelt. Då står det i alla fall så här. Vi vet att Jasmin ringer till Lachen i samband med att hon går ut från porten. Och vi vet också att hon aldrig kommer till tvättstugan eftersom kläderna var kvar. I samtalet till Lachen ber Jasmin honom köpa med sig ett antal saker från Marocko innan hans resa, och de pratar även om hur de ska få skjuts från flygplatsen. Ett sånt samtal tar garanterat längre tid än tiden från hiss till tvättstuga eller port till tvättstuga, då det bara är ett par meter att gå. Ja, det var ju som vi sa ju, det ligger ju verkligen vägg i vägg. Alltså var Jasmin nog aldrig på väg till tvättstugan, utan pratade i telefon med Lachen samtidigt som hon var på väg någon annanstans. Det förefaller då osannolikt att hon stöter på en gärningsman som lurar med henne just där och då, eftersom hon nu var i telefon gissningsvis någon minut efter att hon hade lämnat porten, åtminstone. Vart Jasmin däremot var på väg när hon lämnade porten förblir en gåta. Personen fortsätter att skriva. Kan det tänkas att hon stött på någon bekant i fastigheten när hon sprungit fram och tillbaka mellan lägenheten och tvättstugan och stämt träff någonstans? Eller tog hon bara en promenad runt kvarteret och stötte på någon slumpmässigt efter att hon lagt på samtalet med Larsen? Att Jasmin skulle ha följt med eller gått till gärningsmannen frivilligt verkar vara en huvudteori för polisen. Flemingsberg beskrivs som ett område där det alltid är folk i rörelse, så en kidnappning på öppen gata hade inte passerat obemärkt. Personen fortsätter också skriva. Att försvinnandet sker dagen innan hennes man ska komma till Sverige är som bekant svårt att bortse ifrån. En teori värd att begrunda är att Jasmin kan ha haft kontakt med någon annan kille i smyg. Där känns visserligen sällsynt känslokallt att träffa en annan kille kvällen innan ens man kommer. Men det finns också en rimlighet i att Jasmin och killen tänkt träffas en allra sista gång, då de nog inte skulle kunna träffas mer därefter. Att hon sagt jag kommer snart till sisten ska kanske inte läggas för stor vikt vid, då Jasmin enligt rykte ska ha varit lite disträ och oreflekterande av sig. Eventuellt bor denna kille i något av de närliggande husen, terapivägen 10-18. Det finns stora underjordiska garage under dessa hus och vissa har trappor och hissar som sträcker sig hela vägen ner till garaget. Så det vore möjligt att ta sig dit utan att gå utomhus. Om hon nu kunnat gå garagevägen mellan husen hade det varit en rimlig förklaring till att inga vittnen ska ha sett henne. Ett annat alternativ är att hon hoppar in i hans bil för en kort prattur i garaget. Vad som händer därefter är än mer spekulativt, men det mynnar så småningom ut i att hon berövas livet. Killen kan ha tänkt att om inte han får Jasmin får ingen annan det heller. Att det hela sker dagen innan hennes man kommer talar ju sitt tydliga språk. Den här människan har väldigt mycket på sitt hjärta, så här kommer det lite till. Det finns en hel del som talar för någon variant av den här teorin, både rent statistiskt och baserat på det specifika fallet. Mamman är delvis inne på samma spår och har till och med kallat gärningsmannen för en kärleksrival. Men om gärningsmannen befinner sig i Jasmins bekantskapskrets på det här sättet kan man fråga sig varför fallet inte är uppklarat för länge sedan i så fall. Det faktum att det inte är uppklarat pekar egentligen mer mot att det inte finns stark koppling mellan gärningsman och brottsoffer, då det är just dessa brott som är svårast att uppklara. Polisen verkar ha landat i slutsatsen att det är ett sånt slumpmässigt sammanträffande som har lett till Jasmins försvinnande. Och det finns ju oändligt med teorier kring skeendet. Så skriver den här människan.
Det är mycket intressant att se det, tycker jag.
Ja, jag tycker verkligen också det. Det är ju... Man får ju intrycket av att det är en väldigt seriös människa liksom. På en så pass oseriös hemsida.
Men jag tänker bara om det skulle vara en till kille som hon kanske har träffat i smyg och så. Borde inte det, alltså, för då kommunicerar man ju ändå på något sätt. Jag tänker om hon hade en mobiltelefon som hon hade. Borde inte det gå, för man kan ju spåra väldigt långt tillbaka i en telefon. Precis. Även saker som har blivit raderade. Så det borde ju finnas digitala spår efter det, tycker man ju. Och var det i smyg så är det ju antagligen via en dator eller telefonen. Så där tycker man ju de borde ha kunnat spåra upp.
Det var ju samma sak med det här sms:et som Jasmin tydligen ska skicka till hennes man.
Ja, precis. Det borde ju också gå att spåra. Via vad vi har kunnat läsa så har det inte gjorts någonting med det här spåret direkt, eller?
Inte vad jag har kunnat läsa, i alla fall.
Nej, det är ju konstigt. För det är en ganska... Vad ska man säga, stark sak att peka på att hon skulle ha skickat någonting, för jag menar vadå, då kan de ju spåra det också. Så det tänker man att de borde ha gjort, men ja, man vet aldrig.
Ja, men det är också väldigt konstigt att hennes man kan bekräfta att hon skickade någonting, men han kan inte visa det. Är inte det lite skumt, eller?
Han borde ju bara kunna visa på sin telefon, tycker man ju då.
Kommer man med sån påstående så tänker jag att då borde man väl kunna visa det också då. Den här människan som skrev den här kommentaren och flashback-tråden skrev ju också ett par iakttagelser som hen hade noterat. Och då står det så här. I ett reportage från Aftonbladet den 1 mars 2014 står det att Jasmins mamma behållit hennes mobiltelefon och att hon fortsätter att ladda den eftersom hon är övertygad om att Jasmin kommer komma tillbaka. Hur i hela friden är det möjligt att mamman har mobiltelefonen? Jasmin ringer ju Larsen med sin mobiltelefon först efter att hon har lämnat lägenheten för allra sista gången. Hade Jasmin två mobiltelefoner? Eller har polisen lyckats hitta mobiltelefonen och gett den till mamman? Det är en väldigt, väldigt bra fråga faktiskt. Jasmin hade ju liksom telefonen med sig. Hur kan mamman ha den då? Mind blown?
Ja, faktiskt har jag inte ens tänkt på.
Den här personen fortsätter ju att skriva då. Jasmins mamma ringde knappt 15 minuter efter att Jasmin såg senast av systern. Hon ringde 2 gånger ju, utan svar, och 3:e gången var ju telefonen avstängd. Om vi antar att det är gärningsmannen som stänger av telefonen så kan ju det ge en ungefärlig tidsram för händelseförloppet. För att gärningsmannen ska kunna stänga av telefonen bör han redan ha etablerat någon slags kontroll över Jasmin till den graden att han kan ta hennes telefon och stänga av den. Det kan då stipuleras att interaktionen mellan gärningsman och Jasmin inte är frivillig, absolut senast 15 minuter efter att hon lämnat lägenheten och förmodligen tidigare än så. Det är också en väldigt bra poäng.
Den här personen är verkligen något på spåren.
Mm, visst. Det var ändå lite därför jag kände att jag ville ändå ha med det, för att det var så mycket klokt skrivet. Leif G.W. Persson har ju en teori också om det här i veckans brottavsnittet som vi pratade om förut. Jag tänker att vi kan lyssna på hans teori om fallet.
De kan ju inte komma ihåg om de sist såg henne på våning 11 eller här nere på nedre botten. Spelar det någon roll?
Ja, jag vet inte, men alltså det här, jag var inblandad i det här ärendet tidigt.
Mm.
Och just det här kvarteret minns jag väl fortfarande, för att inom loppet av några år så var jag inblandad i 3 olika mordutredningar i samma kvarter. Så att det var ett högriskområde, ganska extremt högriskområde. Och det misstag som jag tror att vi gjorde, både utredarna och jag, det är nämligen så att hennes man ska komma till Sverige dagen därpå, jag för mig. Och det var sånt där vanligt konvenansäktenskap. Alltså de har gift ihop 2 unga människor som i stort sett inte har träffat. Och då uppstår den här föreställningen om att hon inte ville träffa den här karen han kom. Och att hon därför hade avvikit frivilligt, va?
Men så var det väl inte, va? Hon var väl
förtjust
i sin man,
ja, ja, men det var där vi hamnade inledningsvis. Ja. Vi hängde upp oss på det här tidsmässiga sammanträffandet och tyckte det var bra konstigt. Och det är ju i och för sig bra konstigt.
Mm.
Men, och det höll vi kvar vid ganska länge. Sen hade vi ytterligare problem med hennes anhöriga som enträget hävdade att hon höll sig borta frivilligt. Och när de gör det så brukar de, och det här var personer som rimligen inte kunde vara inblandade i ett mord på henne, så att då brukar man ju ta det med visst allvar. Och sammantaget så gjorde det där att inledningsvis så var man kvar ganska länge vid arbetshypotesen om att hon hade frivilligt avvikit. På den punkten har vi nog alla idag ändrat oss. Och idag så är jag övertygad om att under den här kvällen, medan hon håller på att tvätta, så sammanträffar hon slumpmässigt med gärningsmannen som är en person som hon känner ytligt.
Sker det då här på våning 11 eller här nere?
Förmodligen i samma fastighet eller i någon grannfastighet.
Ja.
Och de går hem till honom helt enkelt. Och där blir hon mördad. Och det kan vara en utgångspunkt för nya tips.
Varför skulle hon följa med honom hem?
Ja, kanske bara för att prata, snacka lite.
Jasmin
var en glad och snygg och ganska oreflekterad, inte särskilt misstänksam. Hon träffar en kille som inte inger några särskilda farhågor. Och sen har det hänt någonting som helt har spårat ur. Men hon ska ju tas därifrån också, för att i ett senare läge så gör man en noggrann genomsökning av de här kokarna.
Mm.
Och då är hon inte kvar.
De har sökt igenom husen och skogen runt omkring.
Ja, utan att det har gett någonting. Så att hon har tagits därifrån någon gång. Ganska snart i anknytning till gärningen. Och jag tror gärningen ligger redan samma kväll som hon försvinner. Då blir hon mördad och sen så tar gärningsmannen bort henne från platsen. Mm. Och i det läget så kan någon ha gjort observationer som de... Med tanke på det som skrevs i början, att hon hade stuckit frivilligt och var i liv och sådär. Så man kanske inte riktigt har förstått innebörden av dem.
Och då kanske man satt på en information som man inte delgav polisen, menar
du? Ja, någonting som man uppfattar som irrelevant. Så.
Mm.
För att det var inte den beskrivning man kunde ta del av offentligt, så att säga.
Och Jasmins försvinnande har varit en stor gåta under 6 års tid. Och om du som tittar har några tips eller teorier om vad som kan ha hänt Jasmin, kontakta då gärna oss. Adressen finns på vår hemsida.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Och den här personen i flashbacktråden i sin tur fortsätter att skriva. Polisen har sökt igenom åtminstone några av fastigheterna runt om terapivägen med likhundar utan resultat. Min uppfattning, alltså hennes uppfattning, var att likdoft som hundar kan känna av trädde fram efter så lite som 15-20 minuter efter en människas död. Jag kan köpa att Jasmin tagit sig till gärningsmannens bostad utan att vittnen ska ha sett det. Men att gärningsmannen ska lyckas både mörda Jasmin och transportera ut kroppen obemärkt inom en sån snäv tidsram känns inte troligt. Eftersom likhundarna inte har hittat något känns det mer sannolikt att hon har blivit bortförd.
Då kommer vi tillbaka till det där med att hon sa att det var väldigt så här livligt område, mycket rörelse liksom. Så att någon ska ha kommit med en kropp, det finns ju liksom inte.
Det känns verkligen inte troligt, nej.
För oavsett om man skulle, man kanske inte direkt när man ser någon komma bärandes på någon att personen ska vara död. Men fortfarande så är det ju någonting som man lägger märke till, så det borde de ju ha hört när de har alltså frågat ut personer.
Där reagerar man ju liksom ändå på att någon går och bär på någon, liksom död eller levande, tänker jag. Den här personen fortsätter att skriva. Mamman säger sig veta vem gärningsmannen är och att han håller henne inlåst. Alltså, ursäkta. Om mamman vet vem gärningsmannen är, vad är problemet?
Ja, då borde hon ju kunna namnge personen då.
I så fall. För sen fortsätter personen att skriva, är det något slags märkligt önsketänkande från en sörjande mor, kanske?
Det tror jag att det kan vara. För det är lättare att acceptera att någon sitter inlåst någonstans än att någon har dödat hennes dotter, tänker jag. Men det är fortfarande konstigt att hon säger att hon vet vem det är, för det är väldigt specifikt att säga.
Den här personen fortsätter att skriva, om Jasmin sitter inlåst är hon i alla fall inte död, och det är kanske lättare att acceptera det. Konstigt ändå att det inte spekulerats mer kring just den här uppgiften och att det inte har framkommit ens ett endaste namn under alla dessa år.
Ja, det är ju det som är det konstiga då. För att hon säger mamman att hon vet vem det är, då har hon ett namn på personen. Och då borde det vara det enda namnet som de har kommit fram till i sådana fall, för det finns ju inga andra. Så det borde jag kollats upp, men jag antar att, inte ha, alltså att hon inte har namngett personen då, verkar det ju som.
Det kan hon inte ha gjort. Det har gått 16 år liksom.
Det är ju väldigt anmärkningsvärt, tycker jag.
Sluta samarbeta med polisen, annars släpper vi henne aldrig. Så uppger Jasmins moster att en okänd man ska ha sagt till henne på förskolan hon jobbade på, 4 månader efter Jasmins försvinnande. En annan version är, jag har Jasmin, säg till polisen och Jasmins mamma att de slutar leta efter henne så släpper jag henne. Den här personen skriver då, märkliga formuleringar. Hur skulle den eller de som håller henne inlåst veta att man har slutat leta efter henne? Och varför skulle det överhuvudtaget vara ett krav för att släppa henne?
Men också där tänker jag, då sa hon sagt att det var på förskolan hon jobbade på. På en förskola så jobbar man ju inte ensam, så det är ju fler personal på plats. Då måste ju någon annan sett den här personen. För det finns ju ingen, alltså det enda som vi har kunnat läsa oss till, det är ju från mostern själv att hon har sagt det.
Det kommer vidare här när personen skriver så här. Om man läser Aftonbladet får man intrycket att mannen kommer fram till henne i egen hög person. Varför har då polisen inte släppt ett enda signalement till allmänheten? En avlägsen möjlighet är väl att någon sån interaktion aldrig har ägt rum i så fall. Och att det snarare var ett sätt för familjen att sätta press på polisen om de upplevde att det gjordes för lite i utredningen. Det var ju exakt det du sa.
Så kan det ju vara också, att de känner att nej, men nu händer ingenting, så nu får vi ljuga och säga någonting liksom. Det känns ju som det kan vara en teori, för att vittnen på att det har kommit fram en person till henne, mostern, det borde ju finnas annars.
Och det gör det ju inte, vad jag förstår.
Nej.
Eller ingenting som har kommit ut åtminstone. Den här personen fortsätter med sina egna iakttagelser. Vissa har spekulerat i familjens skuld. En del uttalande från familjen är visserligen märkliga, men jag tycker inte att det finns något som egentligen talar för att Larsen, mamman och systern skulle vara inblandade. Pappans sida släkten har vi aldrig hört från, så det är väl en öppen fråga. Men man får nog utgå från att polisen har undersökt hedersmordspåret grundligt. Om någon i släkten varit starkt missnöjd med Jasmins äktenskap så pass att de skulle vilja mörda Jasmin, borde väl det ha framkommit vid det här laget. Slutligen noterar jag att förundersökningen inte är nedlagd trots 16 gångna år.
Jag tycker det är märkligt där med pappan, tycker jag. Visst, han kanske har tagit avstånd, men jag menar det ändå hans dotter som är borta. Han borde kunna ha något uttalande om någonting. För där finns ju ingenting om hennes pappa. Vi vet ju inte ens vad han heter.
Alltså jag har ju en egen grej som jag, när jag googlade runt lite grann, så hittade jag en ganska intressant information. Jag sökte helt enkelt bara på adressen och så fick jag upp en bostad i exakt samma hus där Jasmin bodde, som var ute till försäljning. Och då står, kan man läsa i beskrivningen om det här lägenheten på gemensamma utrymmen följande. Samlingslokal finns att hyra. Det finns även cykelförråd. Tvättstuga finns i varje port. Grov tvättstuga finns i port 16E. Det är ju bara där då att Jasmins pappa, där har det bekräftats att han bodde i port 16E. Jag ville bara flika in det också. För jag tycker ändå att det är lite, det kan vara anmärkningsvärt. Och om det nu är så då att hon faktiskt lämnade porten och gick bakvägen, så kanske hon gick till grovtvättstugan i port 16E. Vem vet? Det är ingen omöjlighet, tänker jag.
Vad tänker du då kan vara ha hänt?
Alltså, om vi ska komma in på egna teorier nu då om det här fallet. Alltså jag är så förbryllad över hela det här fallet faktiskt, om man ska vara ärlig. Men jag tror att en av möjliga utgångar, eller vad man ska säga, skulle kunna vara hedersmord. Och jag tänker att det är kanske inte alla som vet vad hedersmord är. Det är i alla fall då när någon familjemedlem dödas för att ha skadat familjens heder. Heder kan förklaras som anseende, rykte eller andra människors åsikt om en människas eller familjs värde. För att göra det väldigt kortfattat då. Alltså egentligen så, jag vet inte vad jag tänker om det här fallet.
Jag tycker det är väldigt svårbedömt faktiskt. Jag tycker det är väldigt svårt att säga om hon har försvunnit för att hon själv ville det, eller om det har hänt någonting.
Jag tror mycket, mycket mer på i så fall att det har hänt någonting än att hon skulle ha försvunnit självmant. Åt vilket håll lutar du i det här?
Men det känns som att hon, att det har hänt någonting med henne.
Du tror också det? Du tror inte att hon liksom tog sig pick och pack och stack?
Nej, det tror jag inte. Med tanke på, alltså det känns så plötsligt försvinnandet. Och sen, det har inte tagits ut pengar från hennes konto, hon hade inget pass med sig. Så skulle hon ha försvunnit så har det ju varit med en annan person också.
Men jag tror verkligen att den här människan som skrev den här jättelånga kommentaren på Flashback, som jag precis läste här. Alltså den människan är ju inte ute och cyklar, känns det som. Det är otroligt mycket som låter logiskt i den här texten.
Det märks att den här personen har grävt ner sig i det här fallet. Och verkligen tagit till sig den lilla informationen som finns. För jag menar som sagt, det finns inte så mycket om det här. Så att det märks att personen verkligen har tagit sig tiden till att krama ut allt som finns. Men ja, som sagt, väldigt, väldigt svårbedömt tycker jag.
Det står ju, den här människan skrev ju också, eftersom likhundarna inte har hittat något känns det mer sannolikt att hon har blivit bortförd, och det tror. Ja, alltså, ja, jag vet som sagt inte. Man undrar ju om det någonsin kommer få ett avslut.
Det enda man vet just nu är det liksom, de polisen gör ju ingenting mer i alla fall.
Men en förundersökning stängs ju dock inte förrän en kropp har hittats, så den ligger ju alltid öppen. Men sen kan jag inte aktivt arbeta med fallet.
Nej, precis. För 2012 så la de ju hela det här fallet på hyllan, polisen. Det är därför med sådana här fall, det har varit därför intressant att höra ni som lyssnar vad ni tror om det här.
Jätteintressant hade det varit. Nej, men med det sagt så dela gärna med er av era egna tankar och teorier på våra olika plattformar.
Det hade varit jätteintressant att få lite feedback, alltså både på fallen som vi pratar om, men också allmänt vad ni tycker om podden.
Säkert önskemål också liksom, om det är något speciellt fall ni tycker att vi ska prata om, eller någon konspirationsteori eller något som är mystiskt liksom.
Ja, det kan vara vad som helst. Skriv för satan.
Perkele. Allt är välkommet. Men med det sagt då, Sofie, har du något mer att tillägga till dagens avsnitt?
Nej, det har jag inte. Har du?
Nej, det har jag icke. Så då tänker jag att då säger väl vi tack för att ni har lyssnat. Var rädda om er och återseende. Vet du något om fallet? Eller har du någon form av information som kan leda till att personen hittas? ring 114 14. Du har lyssnat på Mystiska fall med mig, Malin.
Och mig, Sofie.